Ja, hej och välkomna ska vi väl börja med att säga. Den här podcasten kommer att handla om musik, rättigheter, upphovsrätt, verkshöjd och en massa andra saker som jag inte ens kommer på vad det heter nu. Och det är lite därför det är därför vi gör det här tillsammans, Örjan.
Ja, precis.
Det är alltså jag, Erika Hallström och Örjan Stamberg. Vad är det som står på agendan?
Ja, själva rubriken är ju verkshöjd och plagiat, vilket jag tycker är genialt av dig att föreslå. Därför att i och med att vi pratar verkshöjd och plagiat så ringar vi ju också in precis vad det är som gör att man får betalt enligt lagstiftningen när man gör musik.
Precis, och vi ska alltså få lära oss mer om vad verkshöjd är, vad plagiat är, varför vi behöver ha koll på det här. Vi kommer få exempel på hur ett plagiat kan se ut.
Låta.
Och hur det kan låta till och med.
Ja.
Och ni kommer få hänga med på en tragisk resa
där
vi kommer få insyn i hur illa det kan gå om man inte har koll på de här sakerna. Jag vill även tillägga att en annan viktig anledning att du lyssnar färdigt på det här avsnittet är att du kommer få inblick i vanliga missförstånd kring verkshöjd, upphovsrätt och plagiat som vi ska reda ut. Och förhoppningsvis blir du lite klokare av det. Häng med! Min roll i det här är väl som independent artist främst, som kanske skulle vilja lära mig mer om vad jag har för rättigheter. Och det finns så mycket så här snarkigt man kan läsa på internet om ämnet. Och vi satt ju över en öl och kom fram till att det här borde man kunna göra tillgängligt på ett sätt som gör att det är kanske lite roligare att ta till sig.
Mm.
Och kanske att någon ställer frågor som man själv kanske skulle kunna ha ställt om man nu själv är musiker eller artist.
Precis.
Och ja, vad har du för roll i det här då?
Jag har ju producerat och komponerat musik professionellt sedan mitten på 70-talet. Så att jag är ju gammal, 65 år. I den rollen då, när jag har gjort musik på beställning framförallt till industrin, så har jag ju blivit tvungen att gå igenom det här. Det har ju varit stålbad för mig att lära mig allting om rättigheter och pengaflöden och kontrakt och avtal. Och på det sättet så blev jag också rekryterad till en av Stims dåvarande ägarorganisationer. Och då har jag sett att i den styrelsen i 15 år i förstone. Och i och med det så hamnade jag i Stims styrelse. Jag hamnade i Elektronmusikstudions styrelse. Jag hamnade i Fonosvesias styrelse. I Samis styrelse så småningom. Så att jag har gjort en massa styrelsejobb under de här åren. Som har handlat precis om det här med upphovsrätt och pengar, rättigheter, kontrakt och avtal. Och det ena har lett till det andra. Så att i 10 års tid har jag sedan blivit utbildare med mina erfarenheter från de här styrelseuppdragen. Att på SAE-institutet i Stockholm utbilda blivande musikförläggare, skivbolagsdirektörer, artister och andra som behöver veta hur det fungerar med avtal, upphovsrätt och pengarflöden. Så det är min bakgrund och då besitter jag väl viss kunskap som jag kan förmedla.
Ja. Och vi har ju setts många gånger i olika sammanhang men alltid har kretsat kring musik och ljudproduktion och så. Och varje gång vi har kommit in på ämnet och du har berättat mer lite om hur vissa saker hänger ihop, bland annat streaming och fördelning av pengar och sådana där saker, så känner jag liksom pyttelite att jag får problem med blodtrycket. För att det, jag menar, jag är ju ändå ganska så utbildad inom de här grejerna men har ändå inte stenkoll. Och jag tror att många tycker att det är ett torrt och lite torftigt ämne som man kanske inte ens orkar sätta sig in i och ta reda på vad man har för rättigheter.
Mm.
Och då senast när vi var ute på en AV så kom vi på den här idén att försöka sprida ordet lite mer om vissa delar som folk kanske inte har koll på eller kanske inte ens orkar kolla upp. Så att vi vill servera det lite med glasyr, eller vad man ska säga.
Ja, nej, men jag håller med. Det är väldigt mycket av kunskapsöverföring handlar ju om förpackningen. Va?
Mm.
Det är ju liksom inget problem för den som är motiverad att lära sig allt om Breath of the Wild, liksom senaste Zelda-spelet. Därför att då är man motiverad eftersom då ser man fram emot kanske hundratals timmar utav tidsfördriv och underhållning. Va?
Mm.
Men när det gäller en sån basal sak som var får jag mina pengar ifrån och varför ska jag passa mig för att signa med den eller den typen av företag, då är det redan smittat av att vara paragrafer och tråkig juridisk.
Man har ju somnat redan där.
Precis.
Och det gör att folk kan fiffla med grejer.
Absolut.
Alltså eftersom att det är många av de som berörs av det inte riktigt har koll på det. För att det är liksom bakom en grå gardin som man inte orkar titta bakom.
Och när det gäller kreativa människor, jag ska inte öppna den här dammluckan för det är ett helt eget program. Men neuroforskare runt om i världen är överens om att det är inte fler än ungefär 5% av en befolkning som är så att säga seriellt kreativa. Det vill säga kontinuerligt till exempel skriver musik eller gör koreografi eller film eller författar eller någonting annat, va?
Man tänker ju direkt på seriemördare.
Ja.
Kan man inte liksom säga något?
Serial creative. Så kan man säga. Men grejen är ju då att vi är i minoritet, vi som håller på med det här. Medan majoriteten är inte där. Och det är därför vi har en uppdelning i konsumenter och producenter också. Mm. Tack och lov. Därför att om alla kunde göra musik, då behövs ju inte någon särskilt kreativ komponist eller musiker.
Nej.
För då gör alla det själv. Men i det här spektrat med talanger och egenskaper så finns det då en utpräglad grupp som inte är kreativa på det sättet som vi menar med kreativ. Utan är kanske kreativa när det gäller att komma på fiffiga affärsidéer.
Mm.
Och det är de vi faller offer för. Nämligen de som förstår hur man ska casha in på det här pengaflödet som trots allt genom upphovsrätten strömmar fritt från radio, tv, nätsajter och annat som använder musik.
Ja, men det gör ju kreatörerna mer till en vara än en aktör.
Exakt. Det finns så mycket skräckhistorier, riktigt stora låtar. White Christmas, I'm dreaming of a white Christmas. Som Bing Crosby gjorde stor på, om det var 40-talet eller någonting sånt där. Det var då i alla fall fram till 1960 en av världshistoriens mest spelade låtar. Men den som hade skrivit låten fick aldrig några pengar. Därför att han hade redan sålt den där låten för en flaska whisky. Liksom. Paul McCartney och John Lennon, deras första förlagskontrakt var 90-10. Det vill säga förläggaren tog 90% och Paul och John fick dela på 10%. Därför att de, liksom många i nutid också, förstår inte det här med avtal och kontrakt. Det är antimateria för kreativa människor att tänka i juridiska termer, tyvärr.
Och det finns väl kanske en anledning då till att man har valt en bana man har valt.
Absolut.
Som inte handlar om siffror.
Exakt så.
Örjan, vi befinner oss på R45 idag. Och då är det väl på sin plats att vi berättar vad R45 är för någonting, eller hur? Kan inte du göra det?
R45, det associerar då till Råsundavägen 45 som är adressen för både forna SAE Institut Stockholm och inspelningsstudion Soundtrade som är en av Sveriges fortfarande aktiva och mest respekterade studios där alla möjliga, Avicii, ABBA, you name it, det finns hur många som helst som har spelat in här. R45 är i dagsläget då en hubb, en slags hybrid utav både kunskapsöverföring och med inspelningsstudio. Så att den bygger på ett medlemskap och ambitionen är ju att R45 på sikt ska attrahera blivande musiker, komponister och även verksamma bolag, förlag, musikförlag, musikbolag och annat. Så att det blir en mötesplats. Det finns åtminstone 8 fullt funktionerande studios vid sidan om själva moderskeppet och Studio 1. Där det finns möjligheter för folk att producera, som vi gör, podcasts eller Instagram-innehåll eller producera musik.
De har ju gedigna resurser här i de här lokalerna.
Ja.
Och skulle man titta på vad man får för den pengen för det här medlemskapet, som ni kan gå in på R45s hemsida och kolla närmare på om ni är intresserade, så är det betydligt mer än vad ni får för samma pengar någon annanstans. Vi vill sända ut ett stort tack.
Mm.
Hörru, kom. Stort tack till gänget på R45.
Ja, det gör vi.
Babblig du är. Alltså inte du utan min Så, de här piffiga orden, verkshöjd och plagiat. varför ska jag som artist, låtskrivare och producent ha koll på vad de innebär?
Det är själva kärnan i varför man överhuvudtaget har rätt att få betalt som artist eller låtskrivare. Och det här är en rätt som inte är så himla gammal. Den startade på 1850-talet i och med att bokförlagen eller bokaffärerna började sälja tryckta noter också. Och då insåg man att det fanns en efterfrågan att köpa tryckt musik också. Och då startade musikförlagen. Och ganska snart förstod man som kompositör och textförfattare att oj då, mina låtar säljs på noter eller mina låtar spelas upp på konserter och allting sånt där. Och jag har ingenting för det. Och då skedde en hel del lobbying runt om i Europa framförallt. USA var sena med det här. Men i Europa så var det så att en massa musik framfördes på teatrar, på konserter och allt vad det var för någonting. Och låtskrivarna fick ingenting för det. Och musikförlagen som då hade dealar med låtskrivare fick ju inte heller någonting för det, eftersom deras peng var ju beroende av att låtskrivarna fick. Och då började man lobbya om det här, och franska STIM, SACEM, var det första sällskapet i Europa då som med lagen i ryggen då kunde begära betalt när ens musik spelades. Och så småningom så kom det också till norra Europa, så i Sverige så hade vi en första upphovsrättslag någonstans i början på 1900-talet. Men det dröjde till 1960 tills vi fick den lag som idag säger att när folk spelar musik så ska man få betalt. Det här gällde ju då kompositörer och textförfattare. Men även musiker hade ju liksom lobbyat för sina rättigheter när det gällde vad som gavs ut på skiva eller spelades i radio eller live. Och 1963 så kom SAMI, Svenska Artister som Musikers Intresseorganisation, och hade då fått lagligt mandat att också de skulle få betalt när inspelningar med musiker spelades offentligt. Eller om man spelade live så ska man alltså ha rätt till att få betalt när ens inspelningar på olika sätt streamas. Ja, förlåt, där får jag göra en parentes. Därför att det finns ännu inget avtal som gör att musiker får betalt när saker och ting streamas på Spotify till exempel. Utan det kämpar man med nu.
Oj, är det sant?
Ja, det är sant.
Jag slår mig för pannan nu.
Ja.
Men jag tänkte på upphovsrätten och så. Ja. Den instiftades där. Och den är då tätt sammanknuten med verkshöjd. För att ha rätt till upphovsrätten. Mm. Det blir mycket så ord på ord här. Så behöver det verk du har skapat besitta någon form av verkshöjd, väl?
Ja, den lätta parallellen är egentligen patent. Men där handlar det om att det är omöjligt att få ett patent på någonting som redan finns. Och det är precis samma sak med musik. Att du kan inte få ensam rätt till någonting som du inte har skrivit. Så att först så måste det kunna bevisas. Och det här är teoretiskt då. För att STIM får in 60 000 nya verk som man registrerar varje år. STIM lyssnar inte på de här verken. Det är bara en registrering som sker online med titel och vem som har gjort låten. Så man har ingen aning om på STIMs sida vad det är man har registrerat. Utan man förutsätter helt enkelt att allting som regas har verkshöjd. Och när det väl ska prövas, då måste det tas till rättegång i princip. Sen finns det en bedömningskommitté på STIM i och för sig som får in ett hundratal verk per år, där man har fått i uppdrag av låtskrivare att bedöma om det här är unikt eller inte. Och då sitter man 6 personer, 2 från varje förening, 2 från SKAP, 2 från FST, Föreningen Svenska Tonsättare, och 2 från musikförläggarna, och lyssnar igenom exemplen eller tittar på noter helt enkelt för att se, är det här samma melodi, samma harmonier, alltså samma ackord, samma taktart som den här låten? Och därifrån så ger man då en rekommendation till de här 2 rättshavarna som kanske vill få sin sak prövad. Och STIM har ju inga juridiska mandat, utan det enda man kan göra, det man måste göra, det är att man fryser utbetalningar då, intill dess att rättshavarna har bestämt sig för vem som har rätt. Och kan man inte komma överens på civil nivå så går det här vidare till tingsrätt och sen till hovrätt och sen till högsta domstolen. Det är de lagmännen då som får avgöra genom lyssningsexempel eller genom att konsultera experter på området huruvida den ena låten är identisk med den andra. Och det är ju det som är plagiat.
Jag hade 2 frågor och jag är lite osäker på vilken jag ska ta först. För ja, jag skulle vilja ha ett ganska kort, koncist svar på varför.
Mm.
Varför ska jag ha koll på vad verkshöjd betyder och vad plagiat innebär?
Just.
Hur liksom påverkar det här mig?
Som låtskrivare till att börja med så ligger det i ditt intresse att inte ha reggat en låt som till exempel Per Gessle sen kan komma och säga att den här har jag gjort. Och då kan man ju inte, det är ju inte liksom mänskligt att ha koll på all världens låtar i huvudet, va? Utan det är ganska trångt i rock- och popbranschen om man säger så. Det,
mm.
Vi är vana vid de här ackorden till den här melodin eller toplinen då. Men icke desto mindre så är det så att det finns alltid en liten risk att någon annan har skrivit samma låt så att säga. Eftersom det är så pass trångt.
Mm.
Men sen är det ju så också att du har juridiskt sett inte rätt att få betalt om inte din låt är tillräckligt unik. Och det avgörs då om man kommer till rättegång till exempel genom att analysera de tre komponenterna melodik, harmonik och rytmik, det vill säga toplinen, ackordsföljden och vilken taktart vi pratar om. Och är det så att två låtar ligger alldeles för nära varandra, då är det en utav dem som förmodligen är ett plagiat. Och då blir det automatiskt så om det prövas att det är den förstnämnda låten naturligtvis som anses vara originalet.
Mm. Så det är bra om jag har koll på det här då, om jag har förstått det rätt, så att jag inte gör mig skyldig. Alltså, jag behöver veta vad verkshöjd betyder för att inte göra mig skyldig till plagiat.
Ja, så kan
och
man
tvärtom
säga.
Också att, vad ska man säga, för att ingen ska kunna plagiera mig behöver mitt verk ha viss verkshöjd.
Ja,
så kan för man att säga. Annars så är det mer eller mindre allmän gods.
Ja, det kallas för public domain. Alla låtar som skyddstiden har gått ut för alla verk har ju en skyddstid som man är internationellt överens om, nämligen 70 år efter upphovspersonens död. Då är den skrivna musiken av den upphovspersonen fri för vem som helst att göra någonting utav, bearbeta eller hur man nu vill bära sig åt.
Mm.
Och skriver på ett förlagskontrakt så står i det förlagskontraktet att du som låtskrivare är ansvarig för huruvida du använder tredjeparts melodier eller låtar.
Mm.
Och det finns ett antal fall genom åren då där någon har till exempel lagt in en sampling eller lagt in en melodislinga som känns bra och som passar bra i låten. Och så visar det sig att nej, men det här har Benny skrivit, så det är Benny Andersson. Mm. Och då kan det bli dyrt. Därför att i bästa fall så går den originalkomponisten med på att få del av dina stimpengar. Men i värsta fall så kan du bli stämd. Mm. Och då kan det bli betydligt dyrare, för då ska du betala rättegångskostnader. I det första fallet så räknar man ut hur stor procentandel av din låt som använder en annans låt. Och så får du avstå den procentandelen av dina stimpengar plus att skriva in den personen som co-write.
När jag stod i valet mellan om jag skulle starta en enskild firma eller ett bolag, så var det faktiskt exakt det här som gjorde att jag valde bolagsform.
Mm.
För att nu tror inte jag det är speciellt vanligt, kanske just i Sverige, men det finns ju alltid en risk att någon, ja, men till exempel från USA, skulle kunna höra av sig och vilja stämma brallorna av mig.
Mm.
För att jag har släppt en låt som de menar att de redan har,
ja,
har skapat eller så. Och skulle jag då haft en enskild firma, då blir det ju jag personligen som går i personlig konkurs. Vi säger om det är Universal. Eller någon annan stor haj.
Sony.
Universal. Eller vi vill inte göra reklam här, så vi liksom censurerar oss lite. Ja, men någon stor bolag. Då kan de ju vilja kräva ungefär hur mycket som helst. Kanske allt jag äger och har. Och då kanske jag måste sälja min lägenhet.
Mm.
Men har jag däremot ett bolag som kanske inte har supermycket pengar i sig, eller i alla fall kanske mindre pengar än vad jag äger privat, då är det kommer alltid vara maxgränsen för hur mycket pengar de kan stämma mig på.
Ja, det kan man säga. Men det beror ju lite grann på vad bolaget gör också. För att det här bolaget faktiskt ska fungera som den buffert mellan dig och en eventuell advokat.
Ja.
Whiskey-advokat från USA. Då måste det här bolaget ha fått dina rättigheter att förvalta. Du måste alltså ha upplåtit dina rättigheter till det här bolaget.
Mm-hmm. Så jag som upphovsperson, så att mitt bolag blir upphovs.
Ja, precis.
Ja, men det är bra att du säger det.
Ja, det här är jätteviktigt. Jag har själv ett eget förlag som heter Vision and Songs till exempel. Så att STIM betalar ut mina STIM-pengar till mitt förlag där allt jag skriver ligger förlagt.
Just det.
Alltså, eftersom jag har skrivit till industrin huvudsakligen, jag har gjort lite pop och sådär också, men mitt produktionsarbete har huvudsakligen varit mot industrin och ABB och Volvo och Ericsson och allt sånt där. Så har jag helt enkelt valt att lägga alla intäkter som har med det att göra i ett eget förlag. Hellre än att det kommer till mig personligen. Och det är ju för att då kan jag planera huruvida jag vill ta ut pengarna som lön nu eller om jag behöver ha en buffert ekonomiskt. Så behöver jag inte liksom skatta för pengarna förrän jag använder dem, så att säga. Så att ska man skaffa ett eget förlag, vilket är en klok sak att göra av skäl som du nämnde där, om någon skulle få för sig att stämma en därför att man skulle ha gjort intrång, då ska det här förlaget också ha fått alla rättigheterna till dina låtar.
Mm.
Annars fungerar det inte som buffert.
Nej, okej. Okay. Då har jag tänkt fel. För jag har ju redan ett förlag.
Okej.
Okay. Det här är precis varför du och jag ska ha en podcast.
Ja.
Förstår du?
Ja.
För att det här tänker jag, det kan inte vara, jag kan inte vara den enda dumstruten som har gjort eller tänkt liksom lite fel.
Det finns så många.
Ja, men okej, okay, så jag har startat ett bolag då helt i onödan. Är det det du sitter och säger?
Ja och nej. Alltså, det är praktiskt av en massa andra skäl i och för sig. Mm. För att om du har ett externt förlag, då hänger det ju lite grann på vilket åtagande de har att försvara dina rättigheter. Därför att i bästa fall så är det ju det här externa förlaget som alltså ska stå upp för dig, som är din advokat.
Mm.
Det är de som ska argumentera för din sak och försvara dina rättigheter. Det är bland annat därför de plockar om det är 33% eller 25% eller vad det nu kan vara för deal.
Okej, okay. Ja, men... Ja. Ska jag trycka upp en t-shirt nu där det står dumstrut?
Nej, det tycker jag absolut inte. Det här är knepiga saker. Jag menar, jag har ju haft... Vad sa jag? Jag började med det här på allvar egentligen 1980 när jag liksom startade studio på allvar. Och...
Då var jag minus 12 år gammal.
Ja, du ser själv. Och nu känner jag mig otroligt gammal i Vitorget. Men det är helt okej.
Okay. Det är det inte.
Men från 80 i princip. Jag har haft 40 år på mig att lära mig det här.
Mm.
Så att du ska inte trycka någon t-shirt med dum snut. Inte förrän om 40 år.
Om jag fortfarande är lika dum
det,
om 40 år.
Ja, då gärna. Då ska du, med dum. Då ska du ha solglasögon och en hatt. Och,
tatuering i bandet.
Tatuering som det står dum snut på.
Jag tänkte att jag skulle bränna av en liten fakta ute. Och känn dig fri och flika in hejvilt om du vill det.
Mm.
Verkshöjd är ett mått på ett verks originalitet, individualitet, jag kan inte uttala det, individualitet, det blir bara värre och värre,
individualitet.
Ja, ni fattar vad jag menar, och dess självständighet. När man ska fastställa verkhöjden hos ett musikaliskt verk tittar man på styckets beståndsdelar, det vill säga harmonisering, melodi och taktart. Begreppet plagiat kommer från latinets plagiarius och plagium som betyder människorov och kidnappning. I svenska språket är plagium känt sedan 1739. Plagiat definieras som ett verk som utgör litterär, musikalisk eller konstnärlig stöld. Eller handlingen att stjäla eller låna från verk och utge det som sitt eget.
Det är jättebra. Det kom till exempel en låt på Mellon, om det var 99 eller någonting sånt där. Bert Karlsson hade satt ihop en grupp som heter Friends. Och som
sjöng
Lyssna till ditt hjärta. Och den låten var absolut inget plagiat. Men det var en väldigt listig analys av Abbas The Winner Takes It All. The Winner Takes It All blev en jättehit, tror jag, 81, någonting sånt där. Och det var framförallt harmoni, ackordsföljden som var väldigt bra. Alla tyckte om den. Så Friends låtskrivare rippade helt enkelt den ackordsföljden och skrev en ny melodi på det. Och det är okej. För grejen är att när du bedömer verkshöjd så bedömer du de här tre delarna tillsammans i kombo. Som juridiskt sett är det som är basen för om det är unikt eller inte. Men om du bara plockar ut ackorden från vilken låt som helst och skriver en ny melodi till det, då är det en ny låt.
Nu känner jag att jag kan pusta ut.
Ja.
För det här har jag sysslat med lite grann när jag vill ha inspiration.
Ja.
Och då har folk muttrat något om att det är plagiat.
Det är det inte.
Okej. Okay. Ja, men vad härligt.
Ja. Då kan jag genast ge mig på, och det här kommer jag få så mycket hat-mail så att mailboxen kommer att bli full omedelbums.
Ja, men vi har ingen mail så det är lätt. Jag tror vi har ordnat det.
När det gäller house till exempel så är det en väldigt speciell och central genre nu för tiden jämte hiphop. Vid sidan om standardpop får man nog säga ändå. Men just house i sitt format innehåller ytterst sällan fler än tre ackord. Möjligen fyra. Och det är ungefär samma fyra ackord i, skulle jag säga, 75% av alla house-låtar. Och det som skiljer är egentligen texten, produktionen, det vill säga soundet. Och vilken artist som framför det här på ett speciellt unikt sätt. Men själva harmoniken är oerhört basal. Man har inte ens brytt sig om att göra olika ackordsföljder mellan så kallad vers och refräng. Utan det är samma tre eller fyra ackord som roterar hela jävla låten igenom. Mm. Och det här kan jag säga som 65-årig gubbjävel.
Ja, men i och med att de har kombinationen takt, melodi och den här generiska harmonin. Mm. Då blir det väl ändå verkshöjd, eller?
Nej.
Det är det. Nej, för grejen. Det är dåligt.
Ja, nej, men det är det som är grejen. Om man ska titta rent rättsligt på det,
ja.
Så har man alltså inte. Det här är lika allvarligt egentligen som om man gör patentintrång. Och då kan vi prata om miljarder pengar som man ska betala om man har låtit tillverka en grej eller sälja en grej i ett land där originaluppfinnaren har patent. Då konkurrerar man ju olagligt på en marknad med någonting man inte har rätten till. Det är i princip samma sak. Alltså, om Max Martin tjänade en miljard eller någonting på Upside Did It Again och någon skriver en låt som heter Oops, Not My Fault som är i princip samma låt, va? Så kommer den personen, om den personen hinner få ut sin låt och får den spridd på samma sätt på samma topplistor som Max Martin, att bli skyldig Max Martin samma miljon, förutsatt att den här Oops, It's Not My Fault säljer lika bra. Så det är lika allvarligt, alltså, om man ser rent juridiskt tekniskt.
Mm. Men jag menar, de här house-låtarna, det var det jag inte riktigt förstod. Du sa att de flesta av dem hade liksom generiska harmoni-ackordsföljder.
Ja.
Men jag menar, de har ju andra toplines och grejer.
Nej, det är där som
det är där det
min lilla stötesten också är.
För att de använder samplingar.
Det har inte att göra med egentligen om man använder samples eller om man har kommit på en egen topline eller ett antal toplines som ju ofta är fallet i studion. Utan det är att toplinesen i sig är inte heller unika. Och tar man då allmängods när det gäller ackord och lägger allmängods när det gäller melodi, då är risken väldigt hög att man har skrivit samma taktart. Mm. För vi pratar ju 2-4 eller 4-4 i 90% av fallen. Mm. Risken är väldigt hög att kanske så mycket som 75% av alla house-låtar är ett plagiat av en annan house-låt.
Mm.
Och då kan den som inte förstår vad jag menar tycka att ja, men det låter ju olika. Jo, men då pratar vi om någonting annat än kompositionen.
Mm.
Därför att kompositionen är ju bara ackorden, toplinen och taktarten.
Produktion och ljudval är någonting helt annat.
Exakt.
Det är arrangemanget.
Det är arrangemanget det. Och det har sin egen rätt, men den är sekundär så att säga.
Mm.
Den första rätten är kompositörens. Och är det så då att två stycken helt skilda produktioner, men med samma topline och samma ackord, fast helt olika sound, spelar ingen roll. Då blir i alla fall den andra kompositören, den senare, tvungen att betala den första om den är allt för lika eller identisk med den första. Man kan säga så här, om det finns nischkanaler som till exempel bara spelar house, så skulle de teoretiskt sett kunna säga till STIM eller ASCAP, BMI eller PRS eller något annat STIM-sällskap, vi vill inte betala någonting för vi spelar inte skyddad musik. Utan vi spelar fri musik, det vill säga vi spelar bara generisk musik, sånt som inte har verkshöjd. Och det skulle man komma undan med. Men å andra sidan, då skulle ju inte de låtskrivarna och deras förlag få några pengar heller.
Nej, just det.
För gratis, eller fri musik, musik som inte längre har skyddstid, den är ju gratis. Den ska man inte betala för.
Ja, de får branda om sig då.
Ja.
Spela gamla stycken.
Ja.
Du, jag har plitat ner ett gäng frågor till dig.
Ja.
Okej, men jag kör igång bara.
Kör.
Hur skulle du beskriva verkshöjd när det kommer till just musik?
Ja, det är ju egentligen i de tre komponenterna som är det enda sättet man kan bedöma musik. Nämligen vilka ackord, vilken melodi och vilken taktart. Och förutsättningen för att ett verk ska ha verkshöjd, det är ju då att kombinationen av de här tre är unik för det här verket. Inte att den här kombon av just den där toplinen eller melodin och de här ackorden inte förekommer i en ABBA-låt eller en Ed Sheeran-låt eller någonting.
Mm.
Det skulle jag säga, det är verkshöjd.
Kan man säga att minst två av dem behöver vara...
Ja, det är ganska bra.
Egen komponerat och sen kanske man har en rytm som är generisk.
Absolut. Var och en av de här tre komponenterna är helt fri. Det finns liksom inget sätt att stimma en rytm i sig, till exempel. Det finns inget sätt att stimma en ackordsföljd heller i och för sig. Även om man kan säga att inom konstmusik eller klassisk musik så förekommer en hel del ambient musik så att säga, som just saknar melodi. Det är bara liksom stora klang och fog.
Och långa
legato av stråk och annat. Va? Som absolut har verkshöjd, men inom populärmusiken får man säga så är ackordsföljd inte skyddbart. Det går inte att stimma bara det. En topline i sig går i och för sig att stimma om den är tillräckligt utpräglad. Om det är... Det är så konstigt. Så det är inte
troligt. Så ni gör tillräckligt ful musik, hörrni.
Exakt.
Då, alltså, jag satt igår och började slita mitt hår för att jag sneglade på en del domar. Och började bli mer och mer så här... Hur kan man ens bedöma verkshöjd? Alltså, är det inte ganska godtyckligt vilka verk som har verkshöjd eller inte liksom ganska utifrån person till person vad jag tycker, vad du tycker? Och hur kan vi vara säkra på att de som sitter i rätten och ska besluta i de här casen, att de inte liksom blir färgade av sina egna musikaliska preferenser?
Egentligen så ska de ju inte det, eftersom i regel när de prövar såna här plagiatcase i rätten så skriver de ut musiken på noter och så sitter de egentligen och tittar och matematiskt. Ja, precis. De transponerar de två verk som ska mätas så att de ligger i samma tonart. Så att själva melodin som den är utskriven ska kunna tittas på rent grafiskt. Läggas över varandra och se, ligger de här tonerna på varandra rent matematiskt? Hur många av tonerna i sekvensen eller i takterna är inte identiska till exempel? Och sen är det som du säger, det är godtyckligt. Men det är inte, skulle jag hävda, det är inte särskilt färgat utav någons preferens.
Nej.
Däremot så kan det ju vara så att när den här jävla hiphopartisten, jag tycker inte om hiphop. Så...
Eller som du då, house.
Ja, precis. House-hatare. Men mitt uppdrag i STIMs fördelningskommitté till exempel är ju av den arten att jag har inga preferenser när jag sitter där. Jag tycker ingenting om någon musik, inte ens min favoritmusik, va? Utan jag måste vara objektiv. Mm. Det är vad jag är liksom anlitad för.
Det är därför. Ja.
Men för att återkomma till det här med godtyckligt då.
Mm.
Det är ju av den anledningen också som många gånger klarar ju inte den första instansen, tingsrätten, att avgöra de här målen. Därför att visst, det låter likadant om de här första två, tre takterna. Jag brukar ju använda den här digilo, digilej, alla tittar på mig. Eller, hör
måste
du,
vi betala för det här nu?
Nej.
Nej.
Det här är har nyhetsvärde så att det här faller under nyhetsparagrafen.
Gör det?
Mm.
Gud, vad bra.
Ja, det är utbildning.
Mm.
Hör du, låt dig inte distraheras av oss.
Den är äldre, va?
Ja. Så att flickor bak i bilen från 1965 typ kom ju betydligt tidigare än Herreys Digilo Digilej 84 tror jag.
Mm.
Så att egentligen så är Torgny Söderberg skulle kunna bli stämd av den som skrev flickor bak i bilen. Nu är det ingen som har gjort ett case utav det.
Men det är väl också lite beroende på hur man betraktar konceptet tid. För vissa anser ju att alla tider är parallella. Man ska prata om strängteorier och grejer.
Strängteorier, ja. Nej, jag tror inte det. Jag tror att svensk lagstiftning eller upphovsrättslagstiftning är ganska fyrkantig.
Enligt en timeline som är...
Ja, precis. Vi är överens om att idag är det till exempel torsdag. Även om Lyftaren Sky till Galaxen säger något annat.
Ja, vill du nu säga någon mer om
det? Ja, det var någonting där med...
Förlåt.
Jo, men att de allra flesta av de här målen som prövas trots allt av nämndemän klaras inte av på en instans tingsrätt utan går vidare till hovrätt i många fall och ibland till högsta domstol just därför att det är godtyckligt. Just därför att man vet inte hur många takter man ska anse vara identiska för att man ska anse att hela låten ska vara plagiat. Det finns ett exempel som du har tagit upp när du gjorde manus för det här. Och det är ju Vanilla Ice till exempel med Ice Ice Baby.
Mm.
Och där var det ju solklart på två grunder egentligen. Det ena var ju att man hade använt...
Dun, 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 dun.
Precis. Under Pressure, David Bowie och Freddie Mercury. Eller om det var Queen. För det var kanske John Dacons...
Det var David Guetta, höll jag på att säga. Ja, nej, David... det var Queen och David... Bowie.
Ja, David Bowie och John Deacon som är basisten i Queen som skrev Under Pressure.
Jag tycker vi kan bara mitt i det här slänga in en liten så ni får jämföra själva.
Ja.
Så här har vi då först Queen och Bowies
Under Pressure.
Och här får ni höra Ice Ice Baby med Vanilla Ice. Det är ju en rip-off rakt av, det hör man ju.
Ja, och det är ju inte bara kompositionen, för man måste ju hålla isär rättshavarna här. Det finns bara tre rättshavare i musikbranschen. Och det ena är då kompositören, textförfattaren, det vill säga upphovspersonen. Det andra är utövaren, det vill säga musikern, artisten, den som sjunger och spelar det som upphovspersonen har hittat på. Och det tredje är inspelningsägaren. Och när man ska rippa någonting, ska man som rapartist till exempel, om man vill ha ett beat, då måste man vara medveten om att det är två rättigheter som man använder sig av. Det ena är kompositionen, det vill säga den som i Vanilla Ice fall heter Queen och Bowie. Det är själva riffet de har hittat på. Och riffet, dun, 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 det är precis bara det. Men det är faktiskt stimbart. Om det inte är så att någon Joseph Haydn eller någon har använt...
Men går det verkligen? För det blir ju... Dun, dun, dun. Det blir ju... Dun, 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 dun. Alltså det är ju två toner bara och så är det med viss rytmik
ja,
i sig.
Men det är ju det som är själva nyckeln i det. Du kan...
Det är ju en jättesimpel melodi. Då blir det så här, för du gav ju precis exempel på att man måste göra en riktigt, riktigt konstig och ful melodi.
Men om ingen annan har gjort just den där frasen...
Innan.
I believe in Santa. Eller någonting sånt där.
I believe in Santa.
Ja, precis. Har ingen gjort det förut, då var John Deacon först med den låten i Queen.
Ja, den var inte generisk innan. Alltså, eller,
nej, den blev det sätt. I och med Vanilla Ice. Ja. Men sen använde ju Vanilla Ice själva inspelningen Under Pressure. Som ligger instrumentalt under hans rap.
Vad gör de? Det missar jag helt.
Ja. Så det är inspelningen. Och då har vi två inspelningsägare. Därför att dels så har vi musikerna som spelar där. Och det är ju Queen och Bowie. Även om Bowie inte kanske spelar något instrument just. Men han är ändå artist på den inspelningen. Plus inspelningsbolaget.
Så då får de både bolag och förlag.
Exakt.
Jäklar.
Så det är två rättighetshavare som man gör intrång på där.
Alltså nu är ju nästa fråga... Jag tänker att det kan vara bra att banka in det här i huvudet på oss alla som tycker det här är vanligtvis rätt tråkigt. Som du bara snabbt kan säga. Liksom. Hur hänger verkshöjd och plagiat samman?
Man skulle kunna säga så att om det är uppsåtligt eller inte, det är ju en sån här sak som rättsprocesser får avgöra. Men om man har skrivit en låt som inte har verkshöjd, då har man automatiskt skrivit någonting som är ett plagiat på någonting annat. Det är ganska svårt egentligen, eller ganska enkelt beroende på hur begåvad man är, att skriva en låt utan verkshöjd. Och då kan man vara garanterad att någon kommer att höra av sig till en och säga, den där låten skrev jag för 1 år sedan, 10 år sedan, 50 år sedan. Medan skriver man knepig musik så är ju risken väldigt liten att det skulle bli ett plagiat utan det.
Och den är också väldigt liten att man kommer tjäna någonting.
Precis, det är ju den där balansgången som många gånger avgör huruvida man går med i SKAP, alltså Svenska kompositörer och textförfattare, eller går med i FST, Föreningen Svenska Tonsättare, som nu skriver konstmusik. Som har en helt annan marknad, eller ingen marknad i många fall.
Låt säga att jag har gjort mig skyldig till plagiat, och igår blev jag påkommen. Vad kan hända med mig?
Det första som händer sannolikt, beroende på om ni har musikförlag, du och den som har kommit på dig, det är att era musikförlag pratar med varann. Och musikförlagen i sådana fall kommer överens om antingen att du ska avstå en andel av dina stimpengar, vilket är den civila och hyggliga varianten på hur man kan lösa sånt här.
Kallas det förlikning?
Förlikning kan man säga, precis. Så att det har varit några sådana case i svensk musikhistoria. Ove Törnqvist till exempel hade skrivit en låt 1959 som hette Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet.
Vart tog den lilla stygga loppan vägen?
Precis. Och sen kom just det ut med en låt på 90-talet tror jag som hette Vart tog den söta lilla flickan vägen?
Vart tog den lilla söta flickan vägen? Ja, ingen som vet, eller?
Nej. Det var ingenting av Ove Törnqvists melodi. Ingenting av ackord eller någonting. Nej,
det var bara text?
Ja, det var bara
vart
text.
Vart tog
den söta lilla flickan vägen? Ja, precis. Men Ove Törnqvist stämde då just det för intrång. Och det gick så långt så att Stim då drog in utbetalningar för båda låtarna under 20 års tid. Hur som helst, det gjordes en förlikning i alla fall där musikförlaget till den senare låten betalade ut någon slags kompensation till den första låten.
Mm.
Fast egentligen så var det inget plagiat alls.
Mm.
Men ibland så är det ju så i musikbranschen att man, det blir större problem om saker och ting får fortsätta.
Mm. Ja, men precis, som man skadar kanske det egna ryktet. Det blir mer så här varumärkes liksom, frågan där. Vad vill man ha för image liksom, ut? Ska vi gå vidare?
Ja.
Då undrar jag om det är så att det gäller samma regler för inspelning. Alltså, om man i en ny produktion vill använda sig av samplingar så är man hänvisad till 70 år eller mer.
Ja.
Om man inte vill be om tillstånd att använda samplingen till den inspelningen.
Ja.
Och då undrar jag, gäller det samma sak när det handlar om kopiering av melodi, harmoni, rytm?
Nej, det är två olika tidslägen. Det man är överens om det är att på något sätt 70 år har blivit någon sån här
allmängiltig
hugget i sten. Ja. Och då är det när det gäller komposition, melodi, text och
det är 70.
Harmonik. Det är 70 år efter upphovspersonens död.
Inte efter publicering.
Nej, utan den musik som är komponerad av någon som har dött 1941 till exempel, den är fri nu. All musik som den personen som dog 1941 har gjort, den är fri att göra vad man vill med. Komponera om eller bearbeta eller vad som helst. När det gäller inspelningar så är det ytligt sett. Den enkla lagregeln är att 70 år efter att inspelningen gjordes så är en inspelning fri.
Okej. Okay. Och det är inte publicering?
Jo, det är det som rör till det lite grann. Därför att om du spelar in någonting typ 1941 och så ges det aldrig ut.
Nej.
Då börjar den här 70-årsklockan ticka från det att den ges ut. Så att om den här inspelningen från 1941 ges ut 2021 första gången, då är den inte fri förrän 2091.
Men varför säger man inte bara då i de här föreskrifterna att det är från och med publiceringsdatum och inte inspelnings?
Man gör det i lagtexten. Men det här var nytt för mig.
Det är virrigt.
Ja, det är jättevirrigt. Det finns två saker. Det ena är när inspelningen offentliggörs. Mm. Och det andra är när den släpps. Så att oavsett vilken utav dem som sker. Den första utav dem, det är därifrån ytterligare 70 år räknas.
Mm. Men jag förstår inte varför man överhuvudtaget pratar om inspelning när den inspelades. När det är det officiella publiceringsdatumet som alla bryr sig om.
Därför att det finns också en parentes där man, om man inte vet vem som gjorde en inspelning, då går man på 70 år efter att man vet att den spelades in.
Jag blir så trött. Ja, alltså det här är ju varför, nu har ni säkert stängt av hälften av er. Det här är ju vad man känner liksom, nej men nu ska vi, det finns roligare grejer som kommer här, bara sista frågan och sen ska vi göra någonting lite tramsigt efter det. Vad skulle hända med musikbranschen i stort om både verkshöjd och plagiat avskaffades helt om du får spåna fritt?
Det där är ju jätteintressant, för då trillar vi ju tillbaks egentligen till 1850 på det sättet att då fanns det inget skydd för den som skapade någonting musikaliskt.
Mm.
Och då betyder det att då hade vi ingen musikindustri, därför att ingen skulle kunna få betalt för någonting man gjorde. Ungefär på samma sätt som om patenträtt inte fanns, va?
Mm.
Patent startades bland annat därför att man förstod att människor är lata. Om man vill få någon att göra någonting som ännu inte är gjort, då måste den personen kunna få pengar tillbaks för den tid och investering den personen gör. Mm. Det säkra sättet är ju att då ge den personen en ensamrätt till det man har hittat på.
Mm.
Det är ju patent. Och då kan man under 20 års tid från det man har uppfunnit någonting eller patenterat det,
mm,
ha ensamrätt till att sälja, låta tillverka och casha in på det.
Mm.
Och det är precis det som musik eller upphovsrätt i allmänhet också är. Om vi ska få människor att hitta på någonting som vi blir underhållna av eller böcker vi vill läsa eller någonting, då måste vi ju ge dem rätten att casha in på det. Därför att i det ögonblick som någon har kommit på någonting så sätter alla igång och bara tillverka och sälja det. Då kommer ju ingen att göra någonting.
Mm. Kanske.
Kanske.
För det vet man ju inte riktigt, tänker jag. För det har aldrig varit.
Ja, det finns ju en jätteamatörmarknad i och för sig. Folk som ringar rackar och spelar gitarr och sjunger och dragspel och kör och allt vad det är för någonting. Utan någon som helst tanke på att tjäna pengar på det.
Jag trodde där ett tag att du skulle räkna upp liksom alla instrument som finns.
Nej, inte
som
ännu.
Som exempel.
Nej då.
Nej, men jag tycker bara att det är så himla intressant att fundera kring. Mm. Och så även liksom att gå till sig själv. Att om jag inte ägde min musik, den musik som jag skapar, skulle jag då fortsätta göra den? Eller skulle jag börja göra den på ett annat sätt?
Ja, men
skulle liksom viljan inte finnas? Skulle den dö,
ja, det är jätteintressant,
med att ägandet försvinner? Ja. Eller skulle jag fortfarande ha den här driften?
Ja, det tror jag. Jättebra att du vänder på det på det sättet. För det är ju så du menar. Det är ju inte så att folk som har en musikalisk drift, för det föds man ju med, eller man föds ju med en kreativ drift, åtminstone 5% av en befolkning, som kan inte hejda sig, utan de kommer att stå i snickarboa och kavla fram saker och ting, eller sitta vid sitt keyboard eller vid sin dator och bara göra låtar, därför att det måste bara ut, va?
Mm.
Men problemet uppstår ju när det finns en marknad för det, där folk är beredda att betala för det. Och den som har gjort det inte får något betalt.
Mm.
Jag kan säga för min egen del att även om jag inte hade valt att bli professionell, så att säga, så hade jag lik förbaskat förmodligen gjort lika mycket musik ändå.
Mm.
Men problemet uppstår ju att det finns en marknad för musik till exempel. Och det blir intressant att
fråga
sig.
Ja, men om någon annan drar vinning. Ja, men för det lär väl döda någonting igen i alla fall.
Ja.
Alltså i alla fall ta av energin som det genererar att, alltså, det känns som att det är en icke-fråga fram tills någon har stulit av mig.
Ja.
Då blir det plötsligt någonting som är ångestframkallande istället.
Ja,
fram tills att det är ganska neutralt. Innan, om jag tänker att jag skulle göra musik bara, jag menar, jag har gjort musik många år utan att få en krona för det.
Ja.
Och det är kul, men om någon skulle ta den och tjäna pengar på den, då tror jag att det kanske, det skulle bli fråga om att jag som person skulle bli påverkad. Min energi skulle inte räcka till att göra mer.
Man skulle bli så ledsen varenda gång man hörde sin låt. Eller man vet att det är ens egen låt, men någon säger att det är deras låt.
Mm.
Och sen får de framgång. Även om det inte finns verkshöjd eller upphovsrätt, så står någon annan och lånar fjädrar av en. Va?
Mm.
Det är, för mig är det oerhört avtändande de gånger jag har varit med om att någon har tagit kredit utav någonting jag har gjort.
Eller uppenbart har gjort någonting liksom liknande.
Men både du och jag är jag säker på gör musik alldeles oavsett om vi får betalt för det.
Ja, men man skulle säkert, som du var inne på där, att det skulle säkert skada den kreativa glöden,
ja, absolut, betydligt.
Och man kan väl se det som att de här begreppen verkshöjd och plagiat, de finns ju till om olyckan skulle vara framme, om man säger så, mer. För att man funderar ju inte så mycket över det fram tills den dagen som man råkar illa ut.
Nej, tack och lov. Alltså när man sitter i studion eller var man nu komponerar sina grejer, inte 17 sitter man och går igenom någon slags lagtext eller ABC-manual om intrång eller vad skulle hända om, utan det är ju den andra hjärnhalvan som jobbar när man kreerar någonting.
Mm.
Och sen i efterhand så får man ju antingen den här käftsmällen när det visade sig att någon annan har snott ens grejer eller ja, vad det nu kan vara.
Ja, och sen har man ju, det har du säkert också, men jag har träffat oräkneliga producenter som sitter fast på kontrakt, till exempel med skivbolag som lovade gröna skogar och guld, eller gröna skogar och gräs,
guld
och gröna grässkogar. Ja, då är det med mig idag. Och sitter där och har skrivkramp. Eller liksom kan inte få ur sig någonting för att de blev lovade till exempel hjälp.
Mm.
Och de kan heller inte vända sig någon annanstans. För de har skrivit på någonting som säger att de ska vara fast i eller så många år.
Ja. Prince är ju ett jättebra exempel, till exempel.
Och
George
så?
Michael, ja, absolut. Ja. George Michael satt ju fast i ett långt kontrakt. Jag kommer inte ihåg vilket skivbolag det var. Men han hade gått vidare från Wham och sin egen solokarriär och allt vad det var för någonting. Och ville inte längre skriva den lättviktiga pop som han hade liksom blivit brandad som. Utan ville gå vidare. Men det ville inte skivbolaget att han skulle göra. Utan han var tvungen att fullfölja ett antal plattor i enlighet med vad de och deras A&Rs hade bestämt att det skulle vara. Detsamma gällde Prince. Han gjorde till och med rockvideos där det stod Slave i pannan på han. Så att hela världen skulle se. Och det var i samband med det som han bytte namn till The Artist Former Known as Prince. Därför att kontraktet var med Prince och han skulle bryta kontraktet. Och då kunde han ju inte heta Prince, va?
Mm,
så att det finns oräkneliga sådana exempel. Mm. Och det är ju ett jättebra exempel på just det du var inne på, det här med hur lättstörd kreativiteten är.
Ja, jag brukar likna min kreativitet med att jag springer med ett litet ljus i en lång, lång korridor. Det är dörrar på överallt. Och när som helst kan det öppnas en dörr där det hoppar fram någon som liksom... och så man måste springa och hålla för det här ljuset hela korridoren.
Ja.
Och det är också därför jag är ganska tidigt i processen av någonting lite restriktiv med vem jag frågar. För någon kan ju liksom helt oväntat bara säga fel sak. Så.
Jag hade, när jag var som mest beroende av att ha ett flow och producera, jag skulle skriva en minut om dagen och inte bara komponera utan jag skulle...
Jag trodde först att du menade att du skulle sitta ner. Du satte klockan på en minut.
Ja.
En minuts produktiv skrivartid.
Nej, jag hade uppdrag för...
när jag var som mest produktiv.
En minut om dagen, då jävlar. Nej, så var jag tvungen att prutta ur mig en minut färdigkomponerad musik, färdigorkestrerad och i princip... orkestrerad och mastrad och klar, mixad alltså per dag. För det var sådana hemska deadlines.
Va? Oj.
Och då fick ingenting störa det där.
Nej, just det. Gnistan, ja.
Gnistan.
Mm.
Och någon inspiration var det inte tal om. Utan här handlar det bara om att liksom peppa så här.
Mm.
Så att de gånger som det var en dipp liksom i energin eller någonting, så hade jag en liten lapp som det stod: följ den vita kaninen. Därför att alltså Alice i Underlandet, va? Jag måste ner i det där hålet. Jag måste hitta det jävla hålet. Där hjärnan bara släpper taget.
Okej, Örjan. Jag har ju förberett en liten fallbeskrivning. Och det här kommer innebära lite skådespeleri från din sida.
Ja.
Är du okej med det?
Ja.
Du ska få ett manus av mig här.
Okej.
Varsågod.
Tackar.
Då ska vi inleda med lite bakgrund.
Mm.
John Smith skrev en poplåt på 80-talet som han nu, drygt 40 år senare, har bestämt sig för att producera och ge ut ordentligt för allmänheten. John har inte fått något skivbolag att nappa på låten, Så han bestämmer sig för att släppa låten via en distributörstjänst online för oberoende musik. Däremot är hans gamla kollega och vän Sture Skurtsson, som har ett mindre musikförlag i Stockholm, intresserad av rättigheterna till låten. Så de gamla vännerna skriver ett 5-årigt kontrakt på Johns låt. Och jag tycker vi sätter lite stämning här.
Ja.
Ikväll sitter John ensam i en bar på Söder, och vem som helst vid sina sinnesfulla bruk kan notera att den här killen, han har fått ett och annat järn under bältet ikväll. Plötsligt kliver Stina Gigson, Johns gamla keyboardist, in på puben, och hon ser genast att hennes gamla kollega har haft bättre dag. Hej John, det var inte igår. Hur är läget med dig? Du ser lite hängig ut.
Men hallå där, det var länge sedan. Jo, det stämmer. Ja, ska jag vara ärlig så har jag haft en riktig skitdag. Du minns kanske Simsalabin-låten som jag skrev när det begav sig och som vi brukade spela på gigen.
Mm.
Den släpptes faktiskt här en veckan och har streamat på rätt bra.
Men gud vad roligt, grattis hörru. Det var alltid en av mina favoriter. Men varför ser du så ledsen ut? Har det hänt något?
Jo, du förstår. För ett dag sedan så ringde en jäkla advokat upp från Tony Music och menade att jag hade stulit melodin i refrängen från en av Freaky Fears låtar från 2013.
Men din låt är ju mycket äldre än Freaky Fears låt. Du skrev väl den 82 eller något?
Ja, jag sa det till slungen också som ringde, men min låt har ju aldrig givits ut officiellt förrän nu. Och den här guldgossen han tjabblade på om att jag behövde bevis på att mitt verk var äldre och jag vet inte vad.
Gud vad bra du är. Du vet, om allt annat skiter sig med pension och så vidare i framtiden.
Skådespelare.
Ja, då har du ju ditt på det torra.
Tror du?
Ja, det tror jag. Vad säger vi om John Smith och hans låt Simsalabim?
Ja, det här är ett intressant case på det sättet att han har ju uppenbarligen fått ut låten, och så kommer då musikförlaget Tony Music här och menar på, rätt eller fel, att det är samma refräng som de redan har gett ut med Freaky Fears. Och det kan mycket väl stämma. Det finns flera sådana här case i musikhistorien förstås.
Mm.
Men det viktigaste här är ju att John är ju först.
Full trodde jag du skulle säga.
Ja, det viktiga här är ju att John är full. Och det vinner man mycket på. Nej, men problemet här är bevisbördan. Och jag har ett jättesnabbt tips till alla som ännu inte har kommit sig för att stimma eller regga sina låtar. Va? Och det är att faktiskt se till att spela in låten som ni har hittat på. Alltså, bouncea den till ett USB-minne eller vad fan som helst. Eller bränna en CD eller vad man nu gör för nu för tiden. Eller på en fil. Lägg den i ett kuvert och posta den rekommenderat till er själva.
Och just det, för att poststämpel.
Ja, och det måste vara rekommenderat. Därför att då ansvarar PostNord för att det här är på
datumet
riktigt.
Datumet stämmer.
Ja, datumet stämmer. Annars inte. För det går ju liksom att ånga upp kuvert i och för sig och sätta på gamla frimärken eller fejka sånt. Men det här är ett hållbart bevis för att kunna bevisa att det här är det datum när jag åtminstone postade låten som jag har skrivit. Mm. Om jag nu ännu inte har kommit med för att regga den på Stim.
Men då är det väl lättare att regga den på Stim än ja, att posta den?
Ja, men det är så pass många, speciellt inom klubbmusiksektorn, som inte ens vet att Stim finns där. Därför att begreppet producent har inte Stim till exempel.
Just det.
Utan där är man kompositör, tonsättare, textförfattare eller bearbetare. Det är vad man är. Eller musikförläggare. Mm. Producent finns inte där.
Nej, just det.
Utan, för det är inget internationellt begrepp. I produce music, ja visst, jo då. Men det gör ju skivbolagskillarna också.
Mm.
A&Rs som skickas till studion för att se till att gänget är nyktert när de spelar in. Det är också en producent. Mm. Producent kan man vara på en
industri. Det är ingen skyddad titel liksom.
Nej. Kompositör däremot, eller tonsättare, då är man bevisligen upphovsperson. Den som har hittat på de här toplinesen, ackorden och så vidare. Så att i fallet med John Smith här, det är ju otur om han inte har något som helst bevis. Alltså det fanns ju PCs, och jag tror att Apple 2 kom väl Nej, den kom först 1984.
Mm.
Men med lite tur så kanske han har en VIX 64 då som kom 1981 tror jag.
Mm.
Så kanske har han tur och kan hitta en floppy disk med sin låt på.
Mm.
Alltså demon som han kanske har gjort med en sequencer då. Då kan han bevisa genom att floppydisken i sig har ett datumstämpel på sig. Att hans låt faktiskt var först. Och i sådana fall så är det Freaky Fears och deras förlag som ska betala till John.
Mm.
Om deras låt har varit ute och tjänat pengar.
Och i det här fallet så, det förtäller ju inte historien här. Men han kanske inte har någon inspelning med datumstämpel kopplad till sig på det sättet.
Nej.
Men Stina Gigson till exempel, hon minns ju det här och många andra.
Ja, just det.
Det finns ju åtminstone ögonvittnen på, eller
ja,
hörselvittnen på.
Det där är ju väldigt intressant, därför att med lite tur så kanske de har spelat in något av giggen.
Mm.
Eller repetition inför gig eller någonting. För i sådana fall så kanske det finns bevis på det sättet.
Mm, hos någon annan liksom.
Ja.
Men det behövs fortfarande datumstämplar, för sånt kan man förfalska i efterhand, tänker jag. Eller ålder, i och för sig om de har filmat så, ja, med smink kanske man kan se 40 år yngre ut, men... Jag vet inte.
Nej, det finns så mycket metadata nu för tiden. Om vi pratar 2021, 2022 så finns det så mycket metadata liksom lagrat i digitala medier så att det är svårt att förfalska någonting så att man genuint ner på analysnivå kan få det att passera för 1982. Då ska du liksom nästan överföra det till VHS först.
Och om det inte skulle finnas någonting inspelat material utan det är liksom minnet av att låten fanns. Det kanske finns noter. Men jag menar, de kan ju vara skrivna med blyerts och... De här vittnena, de kan inte alltså vittna i rätten om att...
Jo, det kan de göra. Det blir ju ett sånt mål i sådana fall.
Ja.
Där John i det här fallet hävdar sin rätt.
Mm.
Och med rätta. För vi här i podden, vi litar ju på John, eller hur?
Vi vet ju.
Ja, så att då blir det sannolikt så att det här prövas först i tingsrätt. Och båda sidor då, Tony Music och Skurtsons förlag, ska liksom försöka bevisa varsin sak, va?
Mm.
Och när det gäller Freaky Fears låt så är det förmodligen enkelt. För den, vad sa vi, var det 2013 som den kom ut?
Ja. Yeah.
Ja, just det. Då finns det ju dokumentation från 2013.
Mm.
Och innan det så finns inte Freaky Fears låt, helt enkelt. Så då handlar det bara om vem som var först.
Mm.
Och det räcker ju att John kan bevisa på något sätt att hans låt var dagen innan Freaky Fears. Säg att han kan bevisa åtminstone att någon har en inspelning från 2012 eller 2011.
Ja, just det. Han kan ju ha någon nyare när han börjar pilla på den här låten för att försöka färdigställa den.
Ja, precis. Och det räcker. För att det enda viktiga här är att vem som var först.
Mm.
Det är det som avgör i patentärenden och i upphovsrättsärenden också. Mm. Vem var först? Men där finns det en liten tricky grej som jag bara måste flika in när det gäller patent till exempel. First to invent var liksom standarden när det gällde uppfinningar fram till för några decennier sedan. Nu är det ändrat till first to file.
Ja, såklart.
Ja. Så att den som råkar höra en uppfinnare berätta om en ny fantastisk energikälla och springer på lätta fötter till patentverket och lämnar in en patentansökan, då blir det den som lämnar in patentansökan som får det, inte uppfinnaren.
Mm.
Så first to file, det är en sån här sak som jag hoppas inte kommer in i musikbranschen. Då blir det huggsexa liksom på hitsen. Men det, jag tror inte det kan hända.
Ja, vi vet ju inte.
Vi kanske ska ha en podd om skräckscenarios.
Ja, det tycker jag.
Ja,
som folk kan lyssna på istället för att lyssna på true crime när de blir halshuggen och dödad. Ja, så precis. Kan man lyssna på liksom någon som...
Vi slaktar upphovsrätten.
Slaktar.
Vi har ju några sådana. Epidemic Sound och sådär i och för sig.
Ja, verkligen. Stay tuned hörni, så blodet ska flyta.
Spruta. Blodet ska spruta!
Vi går vidare.
Mm.
Jag hade ju tänkt att vi skulle diskutera ett fall från verkligheten.
Mm.
Och då har vi ju faktiskt ett fall från 1900... Var det 90-talet det här var?
Ja.
Det var drängarna.
Ja, just det. Historien är egentligen 20 år, alltså i spann då.
Ja.
Från mitten på 70-talet när Lasse Lindbom skrev en låt som heter Tala om vart du vill resa, som hans grupp Landslaget spelade in och gav ut. Det blev en hit förstås. 20 år senare, någonstans under 90-talet, så kommer Göteborgsbandet Drängarna ut med en låt som heter Vill du bli min fru?
Om du inte kan, får du ta en annan man.
Någonting sånt. Varken vers eller refräng var lika i de här låtarna. Utan det som var lika, nästintill identiskt, det var själva introden. Och det var det som var hooken också. Det var en fiolslinga som gick. Och det här uppmärksammade naturligtvis musikförlaget EMI Publishing, som då förlade Lasse Lindboms låt. Och pratade med Drängarnas musikförlag om det här. Och propsade på att det här var ett klart intrång. Vilket Drängarnas förlag inte gick med på, utan det här gick då till rättegång.
Med det sagt så tycker jag att vi kan få lyssna lite på de här två bitarna.
Mm.
Då ska vi först få höra Lasse Lindboms låt. Och här kommer då Drängarnas låt. Ja, det är ju, men det hör man ju.
Ja, det är i princip identiskt. Och det är ju också vad tingsrätten direkt kunde avgöra. Det var bara det att den senare låten, alltså Vill du bli min fru med Drängarna, de ville ju försvara sig, för de ville ju inte förlora den här rättsprocessen förstås. Utan de hävdade ju att det här har ingen verkshöjd. Utan de menade att det här är en generisk melodi. Och så tog man fram en massa irländska folkvisor, alltså folkvisor som låg i public domain, det vill säga som inte längre hade någon skyddstid, som var flera hundra år gamla och som man alltså inte visste vem som hade skrivit. Man tog till och med oxdansen. Och det är inte alls samma frasering. Alltså, det är samma rytmiska frasering, men det är inte samma melodiska progression alls. Men man förlorade.
Mm.
Därför det visade sig att det här var en sån viktig hook i både landslagets och Drängarnas låtar. Så man kunde liksom inte bortse från värdet upphovsrättsligt i det. Utan till sist, jag tror att det gick upp till högsta domstol till slut. Men att Drängarna förlorade caset och således fick Drängarnas förlag och Drängarnas låtskrivare avstå sina stimpengar. Den andel som räknades ut procentuellt egentligen var Lasse Lindboms komposition. Den fick de betala då till Lasse Lindbom och hans förlag EMI Publishing.
Jag har ju tittat på det här fallet också och såg senare någon avhandling av en person som jag faktiskt inte minns vad han heter. Men jag tror att han hade någon roll även i ärendet, alltså som expertvittne eller så.
Ja.
Och han menade ju på att det var liksom helt fel att de skulle... nej, men nu var jag lite svamlig idag för att jag inte mindes något om något. Han sa något om att något och han gillade inte det där. Han var liksom emot utfallet då.
Aha, okej. Okay. Ja, alltså vi hade det här fallet uppe i STIM. Jag satt i STIMs styrelse då när det här caset pågick. Så att vi hade turer med det här också bland organisationerna. Alltså SKAP till exempel, eftersom både Lasse Lindbom och Drängarnas låtskrivare var ju medlemmar i SKAP båda två.
Mm.
Så vädjade de naturligtvis till både STIMs bedömningskommittés medlemmar och till SKAP, styrelse och allt vad det var för att få oss på sin sida när det skulle avgöras. Va? Men vi tyckte ju att eftersom det här hade gått till rättssak och STIM, varken STIM eller SKAP eller FST eller förläggarna är ju rättsinstanser, så skulle vi ju inte lägga oss i det här. Så vi höll oss utanför. Men däremot så delade det här ju naturligtvis en massa människor i två läger. De som tyckte att, vad fan, det är väl ingenting att bråka om, en sån här generisk fiolslinga. Medan andra menade på att oavsett om det inte är särskilt hög höjd, så är det ändå så pass hög höjd så att man kan ange att Lasse Lindbom var först med just den här kombinationen av toner. Och eftersom det har cashats in pengar av två parter så bör ju rimligen den första parten få den andra partens pengar.
Ja.
Men det var delade meningar.
Men det är det här jag menar med att det känns så subjektivt det här med verkshöjd. Ja. Att man kan gå i fikarummet och prata om så här, ja men den har ju verkshöjd, ja men inte så hög, fast lite lägre, ja. Fast högre. Fast jag känner ändå att, ja. Att det blir liksom där ändå.
Ja, men så är det ju, det är subjektivt.
Mm. Nej men alltså jag tror att vi börjar bli varma under fötterna.
Ja.
Eller?
Ja, eller blöta bakom öronen.
Jag verkar så, varför envisas jag med att slänga mig med de här uttrycken som
jag
ändå...
Jag tycker det är skitkul. Jag tycker det är jättebra.
Mm, jag har en bästa kompis som brukar säga att hon har fler kort i morgonrocken. Okay. Jag tycker det är så jäkla bra.
Döda ugglor under mossen.
Så nu tänkte jag kolla vad du har lärt dig idag.
Ja.
Är du redo för lite sant eller falskt?
Oh, det låter spännande.
Och jag tänker att vi ska välja ett ljud som spelas för varje falskt påstående och för varje sant påstående.
Ja.
Vad tycker du skulle vara lämpliga ljud för en sån sak?
Ja, det finns ju sån här... Jag har en sån flöjt hemma så här...
Ah, jag tycker absolut vi kör på din lilla...
Dragflöjt.
På ja. Fast. På sant.
Ja.
Jag bara tänker liksom vad jag kan göra för ljud med kroppen. Men jag tänkte på typ... Men låter den sorgsen också som att det
fast? Det låter lite Halloween och ugglor i mossen just. Jag kunde göra sådär när jag var barn.
Det här.
Om du kan... Den är bra.
Den kör vi på.
Ja.
Då börjar vi.
Ja.
Får du spela in en sån sen.
Den blev ju jättebra den du...
Jo, men du får spela in en dragflöjt.
Ja.
Okej. Är du redo för ett påstående nummer ett?
Ja.
Man får använda sig av upp till 4 takter av Victor och Samis Saxo fucking phone, som ju redan är ett befintligt verk, utan att be om tillstånd.
Falskt. Det här är en myt som av någon anledning har överlevt i 60 år. Det här kommer från en sketch som Povel Ramel skrev åt Martin Ljung 1959.
Oj, seglivad.
Ja, av någon anledning har det här fäst genom generationer. Man får alltid stjäla 4 takter. Martin Ljung, som då spelade rockfnykis i en sketch, han menar att det är så bra det här med musik, för då får man tjäna pengar från Stim och allting sånt där. Och man får ju alltid stjäla 4 takter, så man behöver inte kunna någonting själv. Typ, det är just den här sketchen bland annat gick ut på. Men det har liksom hängt kvar, så att folk tror det. Men sanningen är den att så fort man kan särskilja att det här är del av ett annat verk, då är det plagiat.
Mm.
Och sen är det i och för sig upp till Stims bedömningskommitté först och främst att avgöra hur mycket plagiat det är. Mycket, lite eller inget alls. Och kommer man inte överens där så går det vidare då till rättegång, till tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Men det är falskt att säga att man får stjäla några som helst takter. Man får inte stjäla någonting alls.
Mm. Om man vill göra en remix eller ta samplingar från till exempel Who Let the Dogs Out, som är ett skyddat verk, behöver man tillstånd från den som äger inspelningen och rättigheterna.
Det är sant. Det är så viktigt att komma ihåg det. De här 3 typerna av rättshavare vi pratar om. Alltså den som har skrivit låten, den som spelar på låten och den som äger inspelningen. Det är de 3 rättshavarna som man alltid måste ha koll på om man ska använda samples.
Och precis, förlag hör inte hit alls.
Jo, musikförlagen är ju på upphovspersonens sida, så att man kan säga så här då. Musiker och artister, de är kopplade till skivbolag. Kompositörer och textförfattare, de är kopplade till musikförlag.
Mm. Och det är de som företräder, om man har ett sånt, så blir man företrädd av sitt förlag eller bolag.
Ja, precis.
Ett musikförlags verksamhet kretsar först och främst kring att hjälpa musikkreatörer att välja ut lämpliga kläder som de ska ha på sig i skapandeprocessen.
Ja, det där var knepigt. Nej, det är ganska falskt. Det finns säkert avancerade och nyskapande musikförlag som inte har tänkt sig att de ska behöva göra mer än så. Men traditionellt sett så är det ju så att ett musikförlag är i princip en broker eller en mäklare. Det är den som ska professionellt se till att den musik som du har skrivit, komponerat, ska bli produktifierad, komma ut på marknad. En del förväxlar ju det här med musikbolag eller skivbolag som ju är artister och musikers promotor så att säga. Ibland säger de här samma person eller samma företag. Och det är det som rör till det lite grann.
Mm.
Musikförlaget har inte att göra med artister och musiker egentligen. Utan de har bara att göra med de som hittar på låtarna.
Just det.
Men de kan säkert tipsa om kläder också.
Stora plagiatprocesser drivs sällan av privatpersoner som Kurt Audiofors från Markaryd. Utan snarare av skivbolag och musikförlag.
Det där är både sant och falskt. Det beror alldeles på, det är ju bara 25% till exempel av alla låtar som Stim har registrerade som är alls förlagda. Så 75% av Stims cirka 10 miljoner reggade verk har inget förlag.
Mm.
Det innebär ju att från tid till annan så är det privatpersoner som faktiskt driver plagiatprocesser. Problemet är att rättsprocesser är dyra. Förlorar man till exempel så ska man inte bara betala sina egna advokatkostnader. Man ska betala motpartens rättegångskostnader också. Så vi pratar i såna här mål om allt ifrån 500 000 till kanske 10 miljoner. Och det som är sant med det här påståendet är att i regel så är det musikförlagen och skivbolagen som har råd att driva processerna.
Mm.
Så att det blev ett kluvet svar. Men...
ja, men om det blir som, om det är större processer så är det i regel så.
Ja, i större processer, och det är egentligen de som räknas eller märks.
Mm.
För det är så stora värden som står på spel då. Mm. Stora pengar att gå miste om.
Om jag skulle göra en låt som till stora delar grundar sig på Markoolios Vi drar till fjällen och presenterade det som ett original, så skulle det vara ett plagiat.
Ja, det är sant.
Jag frågar åt en kompis. Jag skojar.
Ja, men grejen är ju, ibland så handlar det om uppsåt också.
Mm.
Alltså, det är mycket möjligt. Jag gjorde en matematisk utredning på hur många låtar som finns kvar att skriva. Om man räknar de 12 halvtonerna som vi har att förhålla oss till, kopplat till hur många rytmiska fraseringar som finns att variera, vilken ordning man sätter dem i, och kom fram till att solen hinner brinna upp innan alla låtar är skrivna.
Mm.
Men icke desto mindre så är vi människor ganska smala, därför att är vi liksom i populärmusikbranschen, då tycker vi inte om särskilt mycket variation, utan vi vill ha grejer som vi känner igen. Och då blir det ganska få varianter som vi kan använda oss av. Och då är det ganska ofrånkomligt att en och annan låt kommer att skrivas som Markoolio till exempel redan har skrivit. Mm. Så att plagiat kan det vara även om det inte är uppsåtligt. Och speciellt om du har uppgett det och du har baserat dig på...
Nej, jag har inte uppgett det. Men jag har plockat stora delar.
Ja, då är det ett plagiat.
Eller jag skulle inte säga att jag har gjort det,
men
utan min kompis då.
Din kompis, ja, mm. Precis.
För att ha rätten att ställa till med rabalder om någon skulle ha plagierat ens verk, måste originalet vara stimmanmält?
Nej, det är falskt. Det är det som är så himla gött med Bernkonventionen från 1886, samma år som Coca-Cola kom. Och det här skiljer sig europeisk rätt från amerikansk rätt till exempel. Där behövde man ansöka om copyright för att få ensamrätt till saker. Men enligt Bernkonventionen så har du ensamrätt till det du har skrivit i det ögonblick som du har skrivit det. Det enda är att du behöver kunna bevisa det genom att dokumentera det. Men din rätt är automatisk bara genom att du har skrivit det eller skapat ditt verk.
Mm. Och det var lite det du menade innan med att du skulle tycka det var trist om det blev samma i musikbranschen som med uppfinn...
Ja, när det gäller... first to file,
ja.
I patentbranschen.
Patentvärlden, ja. Mm. När man har fyllt 70 år kan ingen anklaga en för plagiat och brott mot upphovsrätten längre.
Det är falskt, men det är jättekul.
Det är så roligt om vi skulle ha suttit där i en och en halv timme och jag har liksom inte lyssnat alls.
Nej, men det här är ju intressant därför att 70 år är ju den här heliga siffran som dyker upp hela tiden i lagstiftningen. Och så långt är det rätt att 70 år är, men det ska vara 70 år efter upphovspersonens död. Därifrån är det fritt.
Uh-huh.
Allt den personen som dog för 70 år sedan skrev är fritt.
Ja, och det har alltså ingenting att göra med hur gammal du själv är.
Nej.
Om jag vill spela in en cover på Magnus Ugglas Kung i baren, som ju redan är utgiven, så räcker det med att jag bara tar kontakt med NCB.
Falskt. Du behöver inte ta kontakt med någon. Eftersom den här låten är utgiven, och det här gäller för både den som har reggat sin låt på Stim eller förlagt sin låt på ett förlag. I och med att du har skrivit på ett kontrakt så har du medgett att låten får släppas. Innan du har skrivit på något avtal med Stim eller musikförlag så är du den enda som får framföra låten offentligt, kan man säga. Det är det som upphovsrättslagen säger. Men i det ögonblick som låten har framförts en första gång så är det fritt framför vem som helst att både spela in och göra covers.
Men varför skriver... För jag tror det var på musikförläggarnas hemsida där det stod att om du inte ombearbetar någonting utan du gör originalverket precis som det var som en cover.
Ja.
Då behöver du inte några tillstånd utan det räcker med att du tar kontakt med NCB.
Alltså det är falskt på det sättet att du behöver inget tillstånd från NCB. Men om du ska ge ut den så behöver du ju rapportera det till
NCB. Ja, det kanske var så det var tänkt då.
Därför att de behöver veta om den till exempel ska upp via Spinup eller någon aggregator. Så måste de ha koll på i vilken upplaga den streamas eller säljs som fil eller CD. Men du behöver inget tillstånd.
Ett verk är upphovsrättsskyddat från det ögonblick som man har klämt det ur sig.
Det är sant. Och det är jättebra. Det är värt att påpeka här då, men det nämnde jag ju redan i förra paragrafen, att den här Bernkonventionen, den skrev ju alla länder på praktiskt taget, utom några bananrepubliker och lite asiatiska länder och sådär. Utom USA. De dröjde till 1989, vilket inte är så himla länge sedan, innan de övergav sin copyright-lagstiftning. Vilket innebar att man måste skriva till Copyright Office och begära att få ett tillstånd från dem. Eller ett certifikat på att man hade copyright på sin egen musik.
Mm.
Innan dess så var det fritt fram i princip för andra att claima samma sak. Så att från 1989 så är också USA med på det här med att det räcker att du har klämt ur dig i låten så har du ensam rätt.
Mm. Musik som går i 4/4 kan aldrig uppnå verkshöjd eftersom det allmänt anses som en generisk taktart.
Det här är jättebra och falskt. Jättefalskt. Men det är delvis rätt på ett sätt. Därför att om du bara hade taktarten 4/4 som var låten så att säga. Om det bara var ett trumbeat eller en loop och inte någon melodi utan det var ett beat som låg och loopade i 4/4 med 3/4 ackord. Ja, då har det ingen verkshöjd. Men just 4/4 i sig, det är ju liksom inte någon definition på att det skulle ha verkshöjd eller ej. Det finns en himla massa mycket komplex musik, till exempel av Frank Zappa som går i 4/4 och som är nästintill ospelbar.
Ja, man kan krångla till det på andra sätt med andra
det
ord.
Det går att krångla till. Ja. Absolut.
Okej, men vad kul. Du svarade rätt på alla frågor. Gratulerar.
Tack, vilken tur. Vinner man någonting?
Du vinner deltagande i nästa avsnitt.
Åh, vilken lycka.
Tack för att ni har lyssnat på det här. Förhoppningsvis så vet ni lite mer och tycker att det känns pyttelite mindre skrämmande med upphovsrätt och verkshöjd och plagiat. Och om ni har använt det här som insomningspodcast så hoppas jag att ni ligger och sover skönt just nu.
Ja, jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat också och att jag fick vara med.
Ja, håll utkik efter nästa avsnitt så att ni inte går miste om viktig kunskap som ni faktiskt behöver ha. Ni vet det lika väl som vi. Ni behöver ha den här kunskapen.
Verkligen.
Ha det så fint nu. Hej då!
Hej.